tack igen att jag får komma hit och predika idag. Det känns väldigt stort. Jag har som sagt vuxit upp i den här församlingen. Jag har kommit till tro i den här församlingen. Jag har döpt i den här församlingen. Och idag ska jag få predika här för första gången. Det är stort. Jag pluggar som sagt till pastor på Akademi för ledarskap och teologi i Örebro. Och den här veckan så har jag tagit mina första skridskoskär. Mina första skridskotur för det här året. Väldigt fin is. Och jag planerar bröllop inför sommaren. Yes. Och jag vill bara kort be igen innan jag börjar. Gud, jag ber att du ska leda mig i det jag ska säga nu. Och jag ber att vi alla ska kunna vara mottagliga inför det om du vill säga något till oss just idag. Vi ber så. Amen. Den senaste tiden så har vi mötts av många dåliga nyheter. Det är gängskjutningar, det är krig och en ny virusvariant har kommit till Sverige och det är nya restriktioner igen på grund av pandemin. Och vi möts ständigt av dåliga nyheter. När hörde du senast en glad nyhet? Har du några glada nyheter att berätta? Och hur är din känsla i kroppen när du har en glad nyhet? När jag blir glad så syns det ofta på mig. Jag blir glad, jag spricker upp ett leende, jag blir alldeles varm inombords. Men också kan jag bli lite sprallig och hoppa av glädje. Det vet de som känner mig väl. Och jag vet inte om du också drabbas av den här känslan när du har en glad nyhet. Att du vill dela den här vidare. Det är ju så stort, det är så glatt. Alla måste höra den här glada nyheten som jag har varit med om. Och för 4 månader sedan då så var jag med om en väldigt glad nyhet. Det var så att min dåvarande pojkvän och jag förlovade oss. Och det var något så stort, det var så full av glädje. Och jag ville bara skrika om det, bara sonera ut till alla jag mötte. Så det var ju så här, så fort jag mötte någon och fick chans att småprata lite som man kan göra ibland. Jag stötte på bland annat en servitör på en restaurang. Då kan man ju passa på va. När du pratar med någon eller lämnar in nyckeln för jag har varit på ett hotell. Då kan man ju passa på att berätta den glada nyheten. Eller alla måste veta detta som har hänt. Jag kunde inte hålla tyst. Så var det. Och idag så vill jag ta med er till Markus evangeliets första kapitel. Men innan vi börjar läsa där så vill jag bara berätta om vad vi kommer in för sammanhang i den här bibeltexten. Det är så att Markus evangeliet är det äldsta och det kortaste evangeliet i jämförelse med de andra. Och i jämförelse med de andra så är Markus väldigt kortfattad. Han är koncentrerad i sitt språk. Och det är som om han hade bråttom att få berätta de glada nyheterna. Att Gud gripit in i historien. Och det finns olika teorier om vem denne Markus var. En teori är att han var den Markus som omnämns i apostlagärningarna. Som lärjungarna var hemma hos när de tillsammans med många andra bad för Petrus. Som då satt i fängelse på grund av sin tro. Och en annan teori är att han var den Markus som naken sprang iväg från Getsemane trädgård. När Jesus blev tillfångatagen i med sin korsfästelse precis innan det på skärtorsdagen. Men i vilket fall så var Markus troligtvis jude. Och han skrev det här brevet cirka år 70 till en blandad grupp av Jesus troende judar och icke-judar som befann sig i Galileen, dagens norra Israel. Och Markus budskap, det är glasklart. Han vill att alla ska förstå att det glada budskapet handlar om Jesus Kristus, att han är Guds son och räddningen för den här världen. Och det här budskapet, det hade förvandlat hans liv och därför ville han berätta det vidare. Och Markus han inledde sitt kärnfulla evangelium med att kort berätta om vem Jesus är. Och till skillnad från Lukas så berättar han inte om Jesus ingående om hans födelse som vi känner som Lukas, som julevangeliet i Lukas. Utan Markus hoppar över det och väljer istället att berätta om hur Jesus förbereds för sin tjänst. Han skriver om hur Johannes döparen banar en väg, hur Jesus döps, han får den helige ande och sedan förs han ut och prövas i öknen. Och det är efter de här händelserna som Jesus för första gången formulerar sitt uppdrag till den här världen. Så nu, om du har din bibel, så kan du få slå upp Markus kapitel 1, vers 15. Det kommer också komma upp här på skärmen. Då säger Jesus: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Markus beskriver Jesus som en budbärare med ett angeläget budskap. Nu var det dags. Guds tid är inne. Men vad var det dags om? För vad handlade budskapet om? Och varför skulle människor omvända sig? Guds rike, det bygger på en tro om Gud som allsmäktig och hela jordens skapare. Och vid skapelsens början så var Guds rike i Edens trädgård. Men på grund av synden så förstördes Guds och människors relation. Och människan förvisades från den här trädgården. Och ända sedan de första människorna förvisades från trädgården så har Guds folk väntat på att Guds rike skulle komma tillbaka. Och det växer fram en längtan och förväntan på att Guds rike ska upprättas på nytt. Att Guds rike på nytt skulle breda ut sig som ett paradis på jorden. Och folkets längtan efter Guds rike bottnade i en längtan efter Guds rättfärdighet. Och i Gamla testamentet så kan vi få syn på den här längtan på framförallt två sätt. Och det ena är att folkets längtan var efter en ny kung, lik David, som komma och ena folket och riket. Och David var känd som den rättfärdige kungen som lyckades ena hela Israel. Och den andra längtan, den skapades under Israels exil till Babylon. Och det var ett längtan efter ett upprättat Israel där folk, land och Gud skulle bli ett. Och profeterna talade mycket om den här förväntan och menade att Guds rike endast kunde återskapas om man såg till det allra svagaste i samhället. Och levde efter Guds vilja och Guds lag. Och Guds rike innebar på så sätt en politisk nyordning där Guds rike och Guds rättfärdighet fick plats och kunde blomstra. Och så helt plötsligt så trädde fram en enkel man i smutsiga sandaler. Och påstår att det riket som de har längtat efter och väntat på i tusentals år nu är nära. Och Jesus, han ser inte ut som en kung i prakt som David. Och han talar inte om en ny politisk ordning. Men i allt han gör och i allt han säger så vittnar det han om det som människorna hade längtat efter. Guds rikes rättfärdighet. Och som en respons då på att Guds rike är nära så kallar Jesus Guds folk då som nu till omvändelse och till tro. Och omvändelsen, den hör alltså ihop med att tiden är inne. Det handlar inte om att människor utanför judendomen skulle konvertera och bli judar. Utan det handlar om att Israel skulle vända tillbaka till sin Gud och visa honom sann trohet och tillit. Och det skulle vända sig bort från allting som hade blivit nästan som avgudar för dem. Deras ursprung, deras tempel, deras land och deras lagar. Istället så skulle Guds folk förändra sina liv efter Guds rättfärdighet. För att vara beredda när Guds rike skulle bryta in i världen. Och då, när Jesus kommer och talar om Guds rike, så är inte det en geografisk plats. Det är inte ett land som Jesus pratar om. Guds rike är där Gud regerar och där Guds vilja sker. Guds rike är där Guds ande är. Och tror vi på Jesus så bor Guds ande i oss. Och vi har fått lagen i våra hjärtan. Och Guds rike är på alla de platser som vi befinner oss på. Han är på Rävuskullen, han är på Ica Maxi, han är i Fisksjön, han är vid Näset, han är på stan, han är i Aggerud. Och på alla andra platser som vi är på varje dag, där är Guds rike. Och nyligen så hörde jag en berättelse om en tonårspojke som spred Guds rike just på den platsen där han befann sig. Det var så att han satt i skolan och åt sin medhavda lunch. Och så kommer det en klasskamrat och sätter sig bredvid honom. Och, ja, han tar inte fram någon lunch. Och den här pojken har känt att jag ska nog dela med mig av min lunch. Så han delar sin lunch till den här vännen. Och det är så att det här samma procedur utspelar sig i några veckor. Den här tonårspojken delar med sig av sin lunch. Pratar om vanliga saker, nämner inte. Frågar inte varför. Och på eftermiddagarna så kommer han hem. Och hans föräldrar kan inte förstå varför han alltid är så hungrig. Och efter några veckor så säger den här klasskamraten att han har precis gått igenom den tuffaste perioden i hans liv. Och han har flera gånger funderat på att ta sitt liv. Men varje dag så har han känt att han blivit sedd. Och han har känt att någon bryr sig om honom. Och allt den här osäkra tonårsboken gjorde, det var att dela med sig av sin lunch till någon som var ensam. Och på så sätt så fick han visa på Guds rikes rättfärdighet på den platsen där han var. Och Guds rike visar in i världen när vi handlar efter Guds rikes livsordning. Och vi får generöst dela med oss av det som vi har. Och Guds rikes värderingar, de är helt annorlunda än den här världens ordningar. Och det är därför Guds rike och Gud kallar oss till omvändelse. Manar oss till omvändelse. Och innebär att vi kan se saker på ett helt nytt sätt. I Apostlagärningarna 17 så beskrivs de första lärjungarna som det som har vänt upp och ner på hela världen. Och det som säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Inte den kungen som de fanns på den platsen. Och Guds rike, det vänder upp och ner på den här världen. Guds rike är något helt annat än den här världen. Liksom ett land har ett statsöverhuvud, lagar, regler, normer och värderingar, så har också Guds rike det. Och Guds rike, det är där som Jesus regerar. I Guds rike, då är den svage stark och den fattige är rik. Den lägste är högst och den oälskade är älskad. Den fångade blir befriad och den förtryckta får upprättelse. I Guds rike så mognar kärleken till andra. Tålamod utvecklas med den som inte passar in i gruppen. Medkänsla väcks för den som lider. Och glädje väcks i sorg. Tacksamhet i prövning och mod i osäkerheten. Guds rike, det utbreds när vi handlar efter Guds livsordningar. Och det syns i våra handlingar, små som stora. Jesus liknade en gång Guds rike vid ett senapskorn. Ett mycket litet frö som växer och blir så stort att fåglarna kan bygga bo i det. Och Guds rike, det kommer inte med militär makt, revolution eller ovanifrån. Guds rike, det syns i det lilla. I det lilla, lilla senapskornet som växer och blir något större. Eller det surdegen som till slut genomsyrar hela degen. Och i Guds rike, där ryms också våra mänskliga brister. Vi får komma med vårt liv, våra kroppar och våra lidanden. Och när Paulus beskriver sin tjänst i andra Korintherbrevet så skriver han att Guds budskap, Gud har lagt sitt budskap om hans rike i spruckna lerkärl. Gud har lagt sin skatt i något som är trasigt. Och just på grund av att vi människor är bristfälliga och vi är inte perfekta och vi lever inte upp till alla våra ideal, just därför så kan Gud lysa igenom oss och Guds rike. Och Guds rike, det är paradoxalt. Den svage blir stark och våra sår, de blir helade av Jesus sår. Och Guds rike, det helar och upprättar oss. Och på så sätt så får vår mänskliga brist och otillräcklighet visa på Guds fullkomlighet. Eftersom Guds rike inte är en geografisk plats, utan det är där Gud regerar och där Guds vilja sker, så kan vi inte bara skymta Guds rike idag. utan det är mitt ibland oss just nu när vi är här och firar gudstjänst. I The Message, en parafrasöversättning till Bibeln, så står det i översättningen av dagens text: det är dags. Guds rike är här. Ändra era liv och tro på budskapet. Det här är jätteutmanande. Hur får Guds rikes värderingar prägla mitt liv idag? Hur jag ser på mig själv, hur jag möter andra människor när jag är en del av Guds rike. Vi är ju inne i adventstider och vi räknar noga ner till dagarna, till julens höjdpunkt. Men vad är julens budskap egentligen? Är de glada nyheterna att vi ska få julklappar i år igen? Eller att julen ligger bra i år för att vi ska få så många, de röda dagarna ligger bra, vi får så många klämdagar och får så lång ledighet som möjligt? Är det julens budskap? Ordet advent, det betyder ankomst. Och det betyder ankomsten av Guds rike. Det är de glada nyheterna för Markus. Genom Jesus födelse, död och uppståndelse på korset så är Guds rike här just nu. Och vi får tillhöra det riket. Ett rike som är upp och ner. Ett rike där vi alla får plats. Och en tuff fråga som jag då ställer till mig själv är: om jag ser på de här glada nyheterna precis så som jag ser på andra nyheter som händer mig, tar jag varje chans att berätta de glada nyheterna om evangeliet som jag gjorde med min chans att berätta om min förlovning? Eller är jag lika andelägen om att berätta de här nyheterna som jag är snabb på att berätta om ett nytt jobb? Att Sverige nu har sin första kvinnliga statsminister? Att en vän ska få barn? Eller att det är rea på julskinka? Något att fundera på är alltså: hur kan jag ändra mitt liv under juletid så att mitt hem blir en plats för Guds rikes utbredning? Och hur kan vi tillsammans skapa möjligheter för att Guds rike ska bryta igenom just här, just nu och på de platser som vi befinner oss på? Jesus säger: tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Jesus, jag ber att du ska... Tack Gud att du är här just nu. Jag ber att du ska hjälpa oss att förstå de glada nyheterna. Att ditt rike är här just nu. Hjälp oss att förstå vad det innebär för just oss. För oss var och en. Vad betyder det att ditt rike är här?